Techsektorn har befunnit sig i permafrost under en längre tid och det amerikanska teknikindexet Nasdaq toppade den 22 november i fjol för att därefter tappa 37,7% som mest. Men hur mår sektorn just nu och var finns det egentligen värde att finna? Den frågan ska vi reda ut med två rävar som förvaltar DNB-teknologi tillsammans i över 20 år. Med mig i podden har jag Anders Tandberg Johansen och Sverre Bergland. Varmt välkomna till podden.
Tack, tack.
Tack för det.
Riktigt kul att ha här. Vi börjar från början. Berätta lite kort om er själva.
Ja, jag kan kanske begynne. Sverre här. Jag begynte i DNB i 2001 när vi startat, och då startade vi DNB teknologi. För det så jobbade jag som aktieanalytiker på nordiska techaktier i från 1995. Och efter det så har vi jobbat samman och drivit upp detta produktet. Så det är väl kort historien, min professionella historia.
Ja, Anders Tandberg Johansen här, började i DNB 1998 på techportföljen till den norska delen av DNB Asset Management. Siden 2001 sammen med Sverre på DNB teknologi, så over 20 år, sett mange kriser, 11. september, finanskrise, eurokrise, så sett veldig mange former for markedet og hatt det mye gøy i løpet av de siste 20 årene.
En klassisk fråga när jag börjar podden, det är att jag brukar fråga er vad ni äter till frukost, bara för att göra sånt där ljudtest. Men nu tänker jag, nu vet ju jag vad ni har ätit till frukost, men ni sitter och förvaltar i Norge i vanliga fall. Stockholmsbörsen kontra Oslobörs. Skillnader och likheter, vilken gillar ni bäst?
Jag tror faktiskt vi liker Stockholmbörsen bäst. Det är ju flest teknikbolag i Stockholm relativt till Oslo. Vi har gjort mycket i Ericsson historiskt sett. Fortnox, HMS Networks, Stillfront, Embracer. Ja, summa summarum så liker vi nok Stockholm bäst, selv om vi har gode bolag i Norge også, som Nordic Semiconductor.
Mm. Nej, jag må jo være enig med Anders. Det er, når det er mer å velge, så gjør det ting mye mer interessant. Og på teknologisektoren så er jo et av de få områdene hvor Sverige er storebror fortsatt.
För visst är det också lite så när det kommer till teknologibolag att Sverige faktiskt sticker ut. Och nu är det inte meningen att lyfta Sverige när ni är här idag, utan säg Norden då. Men att vi ändå sticker ut lite grann, för jag menar, USA är ju det globala teknologinavet får man väl säga. Men vi finns ju faktiskt där på kartan.
Väldigt, och otroligt många sällskap som har kommit upp inom olika sektorer. Alltså både se på Spotify, man kan se på info gaming med liksom ting som har kommit upp där, ser innanför software. Så det har varit väldigt, ja, hög innovation, och man har stayrevne och man faktiskt håller på sällskapen länge istället för att sälja det ut. I Norge så har man kanske sett en lite sån light tendens som att sällskapen försvinner från börsen efteråt, men i Sverige så många städer som har haft ett väldigt långsiktigt ägarskap, och det har varit väldigt positivt för de sällskapen.
Ni förvaltar ju DNB teknologi. Berätta lite mer om fonden.
DNB teknologi är ett fond som investerar i teknologi, media och telekomaktier, som är cirka 30% av världens börser, så det är ett ganska stort nedslagsområde. Och investerar i alla världsdelar, USA, Europa och Asien. Och har gjort det sedan 21 år.
Kan också lägga till att det är ett område som ägnar sig väldigt gott för att driva aktiv förvaltning, sånt som vi driver. Det är ett stort område, det är ett väldigt dynamiskt område. Det är massa innovation, det kommer nya sällskap till börsen, och det är liten korrelation mellan aktierna som också gör att det är ett väldigt bra område att driva med aktiv förvaltning i. Och det är positivt.
Hur ser er investeringsfilosofi ut då, skulle ni säga?
Vi är väldigt upptagna av pris. Vi kallar oss själv opportunistiska, men vi är väldigt upptagna av prisen. Så det är lite som om du ser på en fotbollskamp och du spelar på Liverpool hemma, så spelar du gärna mot ett dåligt lag på 2 i odds, 1,5, 1,3, 1,2, men du spelar kanske inte på 1,01 eller 1,02. Så vi är väldigt upptagna av prisen på vad du betalar för bolagen då. Vi kan gott köpa medelskoa bolag hvis prisen är väldigt låg. Så vi binder oss ikke opp til å måtte kjøpe en viss type bolag eller en viss type stiltilt, om bolagene vekser eller om de har mer GDP-vekst. Vi er opptatt av at du får en bra pris på bolagene når du kjøper dem, og kan realisere en høyere pris når du selger.
Bare legge til en ting også, det er at hvis du ser på, vi tenker jo langsiktig på det vi driver med, og hvis du skal skape mer avkastning over tid, som vi har klart, og da kan du ikke binde deg til masten ved å bare være value, bare være growth, bare være momentum, for da vil du outperforme I noen perioder, mens I andre perioder så vil du gjøre det dårlig. Og derfor så viser jeg at jeg ganske pragmatiske I måten vi forholder oss til markedet på, og ser på de relative verdiene på aksjene til enhver tid, det det vi interessert I.
Men her, med tanke på, som du sier her, value eller growth eller momentum, man väldigt prisorienterad så känns det ju som att det, den värdeorienterade delen ligger närmare till hans. Nu kanske man kan säga att det är mycket som faller in I ert univers med tanke på den multipelkrasch vi har sett, den värderingskrasch vi har sett. Tycker ni att vi har sett en krasch I ert univers?
Definitivt. Det har varit ett krasch I vårt univers och det har varit ett krasch I den delen av universet hvor vi ikke har varit investerat. Och det har varit fordi vi har varit väldigt upptatt av pris och Hvis du kan tenke deg bolag som har 15 ganger salget, så skal man jo forvente seg at de kan få en 30-40% EBIT-marginer, at de skal kunne vokse 30-40% I kanskje 6-7 år, og det ikke så mange bolag som gjør det. Så vi synes at markedet har vært veldig forstyrret av covid, og at man har blandet covid-vekst med strukturell vekst, og at verdsettingen har vært alt for høye på grunn av lave renter, så vi har holdt oss unna en høy andel av markedet, og derfor vi bare ned 5% I år, etter å ha vært opp 25% hvert år, 10 år på rad. Så jeg egentlig ganske fornøyd med å sitte her nå uten noe særlig drawdown.
Ja, det forstår jeg virkelig. For det har vært en rejäl drawdown. Ni nevnte jo BNP her alldeles nyss. Hur hög forventet avkastning tror vi at man kan få på investeringar I teknikbolag över tid. Och här har vi ju sett senaste åren, inte minst under pandemin och pandemiåret 2020, att det gick upp som en sol och sen har varit ner som en pannkaka. Men om man drar ut tangenten här över tid, vad är det för avkastning vi kan förvänta oss I tech I förhållande till börsen I stort skulle ni säga?
Jag tror att det är vanskeligt att ge dig ett helt konkret tal, men jag kan ge dig något sånt hvordan vi tänker på det. Och hvis du ser på driverne innenfor tech, hvis du går långt tillbaka I tid och så ser du på Nasdaq mot S&P, så ser du att Nasdaq outperformer S&P konsekvent genom en längre periode. Och det är fordi att du vokser raskere än økonomien. Och de driverne som gör att det vokser raskere, de tror vi helt klart på plats nå, selv om du har hatt en ganske stor drawdown I markedet. Det aksjene som har gått opp eller ned, det er ikke at driverne har forandret seg. Det egentlig ganske viktig å få med seg. Så når ting begynner å normalisere seg igjen, så tror vi at det kan være veldig bra å investere I teknologisektoren. Om det nå, om ett kvartal, tre kvartaler, fire kvartaler, det er det egentlig ingen som vet, men at det fundamentale ligger på plass, og nå har verdivurderingene kommet ned, så det mer attraktivt nå enn det var for 12 måneder siden, sier seg egentlig selv, men så jeg tror man skal tenke litt sånn langsiktig. Hvis du ser på de lange grafene, så kan du nesten ikke se en av de krisene som har vært, fordi at det har vært, liksom, du har vært I en stigende trend. Vi tror mange av de tingene ligger til rette for et videre bra område å investere I. Og så håper man som en aktiv, som når vi driver et aktivt fond, at vi kan putte litt mer avkastning på toppen av det som markedet vil gi deg.
Ja, for som et kollektiv så tenderer vi mennesker, vi ikke strengt kalkulerende nyttemaksimerende vandrende mineregnere, vi tenderer å kjøpe efter oppgang og selge efter nedgang. Og det jo litt grann som ni sier, at hela förra årtiondet så gav tech-sektorn 17,3% CAGR og S&P 500 13,5%. Så der hadde det jo en ganske bra outperformance under hela årtiondet, og nu har vi fått en rejäl krasch rakt ned genom källan. Og då blir det ganske logiskt at mange får ont I magen og känner at det här förtjänar att vara I permafrost. Vi plockar upp det här. Kanske om några år, men då lär det ju vara för sent. Hur är nuläget? Jag menar, ni startade den här 2001, då var vi mitt inne I en IT-krasch. Det var ganska jobbiga tider och sen har ni förvaltat den här upp till runt 60 miljarder I förvaltat kapital. Hur ska man som sparare tänka nu efter mer än ett år sedan exempelvis då Nasdaq toppade och vi har sett den här rejäla kraschen?
Ja, stiller jeg et spørsmål tilbake til deg, Niklas, men hvem var det som kjøpte på bunnen? Det løgnerne kjøper på bunnen, så det var umulig å time markedet. Men jeg tror generelt når det litt vondt I magen, og det står I avisen at folk blir sagt opp, at det røffe tider, da tror jeg det viktig å spare mer. Og når det heydays, og alle tror det gratis penger, så kan man spare litt mindre, eller ta litt chips av bord. Som et sånt bredt råd.
Og så vår erfaring litt at sparerne har faktisk blitt mer sofistikerte etter hvert som tiden har gått. At man på en måte har skjønt at det er ikke noe panikk i på en måte hos sparerne. Hos oss er det jo fra de største institusjonene til vanlige småsparere, og man har ikke sett noe sånn panikkartet aksjoner fra de. Nå kan man si at ok, så har vi gjort litt bedre i år kanskje en snittet, men allikevel, det er vår erfaring at man har blitt mer is i magen når det stormer, og det tror vi er veldig lurt.
Och ni som är förvaltare och ni som är professionella aktörer har varit i branschen under jättelång tid. Vad händer i magen på er när vi får en sån här rejäl nedgång? De är ju inte jättevanliga, men de sker ju ibland då och då. Några gånger under ens karriär får man ju de här riktiga nedskällningarna. Och nu har vi ju sett den. Hur har den här perioden varit för er?
Jag kan begynne, så kan du fylla på, Anders, men det är ju en asymmetri i aktiemarknaden. Det gjør fire ganger så vondt når det går dårlig som, som det gjør når det går bra. Så det lever man jo med når du holder på med det vi driver med. Men jeg tror vi har hatt en fordel at vi har gjort dette veldig lenge, og vi har sett disse tingene, og det er lettere å stå imot det du tror er riktig når du har en lang track record du kan hvile deg på. Du er ganske trygg på at den prosessen vi har og måten vi jobber på fungerer, selv om det er krevende. Vi var gjennom 20 og både 2020 og 2021 som var litt krevende år, og da er det tøft, og det kjennes veldig vondt, men da må vi tenke sånn at det vi sier til de som sparer hos oss, det er at da må man ha is i magen, du må gjøre det du tror på, og så stå gjennom. Men det er klart at alle som driver med aksjer vet at det er krevende når du blåser imot, og da er det viktig å holde fast ved den strategien og den prosessen du har hatt, som har fungert over en veldig, veldig lang periode, og stå med den. Men det er krevende. Mm.
Ja, og verden er jo digital, og lær jo bare bli en mer digital i fremtiden. Det er klart at vi hadde en rejäl uppgång. Stockholmsbörsen steg 22% om året under hela 90-talet, og sen avslutade vi med 71% upp 99. Så det var ju lite bubbligt kanske. Men och sen så fick vi en rejäl nedgång såklart. Men mycket av det som kanske var i ropet då har ju skapat en helt ny värld idag på ganska kort tid, och den har ju aldrig varit mer digital så att säga. Hur skulle ni säga att dagens och senaste årets turbulens står sig? För nu har vi sagt att det är att karakteriseras som en krasch. Hur står den sig i förhållande till säg 2000 och 2001 när ni drog igång förvaltningen av den här fonden?
Jag vill säga att det går ganska likt på många måter. Det var lite bredare överprisning i 2000 och 2001, typ Cisco på 50-60 gånger. Det var väldigt få av de stora bolagen som var billiga. I denna runden här så har man ju sett typ Microsoft, Apple, en del av de stora bolagen börja på mer förnuftiga nivåer. Så jag vill säga det är en lite annan typ av nedgång, och det är lite mer robusta förretningsmodeller generellt. Det har varit väldigt hög prising, men många av bolagen har haft ganska bra med salg, och enkelt att de har tjänat gott med pengar också. Så det är lite annan typ av nedgång, men det kom från väldigt höga nivåer, och jag tror den Bitcoin flaren förstyrret marknaden lite tillägg, och var en del av den hypen vi så i 2000-2021, att folk trodde pengar var gratis, och det var faktiskt en kjempe, jag vill nästan säga si det var sammanlignbart med år 2000, det vi så de sista åren.
Mm. Så har man, jag kan bara lägga till, så har man också, man har en situation som är lite mer krävande, för att det är så många ting som händer samtidigt. Nummer en, så var ju marknaden, mente vi, delar av marknaden väldigt överpriset i 21, men i tillägg så har man en tragisk krig som raser. Man har en rente som ökar väldigt väldigt raskt. Du har en energikris där ute, och du har inflation, och du har så många ting som på något sätt spelar in samtidigt, och så har vi också en overhang från covid som gör det egentligen väldigt vanskligt att veta vad som är vad, så det är ganska oklart farvann akkurat nu, och det har nog bidragit också till att den kraschen vi har sett inför en del av marknaden har blivit så brutal som den har blivit.
Ja, det här är intressant, för du nämner ju räntan. Och börsen har ju varit väldigt, väldigt räntedriven senaste tiden. Börsen i allmänhet och techsektorn i synnerhet. Techfrossen 2018, då toppade vi på 3,26 på amerikansk 10-åring, och då sa man 3,60-3,75. Där sa för globala förvaltare i BOF-enkäten att där gör vi slut med Tina. Och nu den här gången har vi varit uppe i 4,33, och nu handlas vi i 3,65 här då. Effekten, alltså räntan, för att vi har ju gått från noll och inga räntor och jättemycket pengar som handlas till negativ yield, till att inflationen har dragit iväg rejält, centralbankerna har agerat, de har bromsat, räntan har gått upp jättemycket, ganska snabbt. Vi är ju uppe på nästan 4% i USA och vi är uppe på 2,50% i Sverige. Vi var ju på noll i början av året. Har den effekten, liksom den stora, som när kontinentalplattorna skakar, vilket de har gjort på räntemarknaden, har vi tagit den här effekten nu? Har vi tagit en stor del av det här jobbiga att vi har behövt röra oss bort från nollränteklimatet och den påverkan på sektorn?
På börsen så tror jag vi har tagit den. Hvis du ser på de stora kvantefondene som Bridgewater och AQR, så ligger ju de och kör arbitrage mellan aktier och renter till en vart tid. Så jag tror generellt i aktiekurser har det tatt, jeg tror for realmarkedene så tar det nok litt lengre tid. Det virker som det litt lag i boligpriser i realmarkedene når folk skal kjøpe seg bolig eller næringsbyggeomsetning, private equity, den type ting, så henger prisene litt. Men aksjemarkedet jo veldig på priser i en sånn ting veldig raskt, så jeg tror i aksjemarkedet så har vi tatt kostnaden med rente på nesten 4%.
Innebærer det også at det börjar anas goda köplägen här och var generellt i tech just nu, eller tror ni att vi har ännu en tid med en våt filt framför oss innan vi kan se ljus i tunneln?
Tror vi tänker nog att man potentiellt har en runde till med kutt kanske. Alltså och det går på att vi tänker att det blir, vi ska in i någon ganska tuffa kvartaler för konsumenterna med många av de tingene som du nämnde nu med inflation, med högre renter, med ökade matvarupriser, en energipris som är väldigt hög, osäkerhet, så liksom den, jag tror man ska tänka att det kommer väldigt sån starka konsumerresultater i liksom Q4, Q1 och Q2, så vi tänker att det är risiko för ett lägg till ned. Så är det stora frågeställningen hur mycket av det är allerede reflekterat i aktiekurserna. Det vet du lika som oss, det är väldigt väldigt svårt att veta, men vi har väl tagit en stand att från att ha varit väldigt försiktiga till nå och kanske dyppa en tå i vattnet hvis du vill på någon av de aktierna som vill reagera väldigt positivt hvis det scenario slår in att man på något måte har bundet ut och börjar att beväga sig upp, men där jag tror man ska tänka att det är risk i de nästa kvartalen som kommer, helt klart.
Ett norskt uttryck som jag gillar, det är risiko.
Ja.
Och risiko är ju väldigt närvarande i sektorn på börsen hela tiden, och ett sätt att försöka sänka den lite grann i alla fall, det är ju ändå att ha någon form av riskspridning, och det har ni ju naturligtvis. Men hur många bolag har ni i portföljen och hur ser den geografiska mixen ut?
Jag har cirka 60 bolag i portföljen och vi har cirka 40% av fonden i USA som är en ganska kraftig undervikt. Och så har vi 10% i Japan och 40% i Europa, och vi har nästan 20% i Norden. Norden har ju blivit ganska gunstig. Det är bra corporate governance, väldigt mycket bra bedrifter. Vi snackade om det i stämmen, mycket bra ingenjörer. Och i tillägg så har vi haft väldigt svaga valutor som också är väldigt gynnsamt när du kommer in som investor.
Ni sa också här nyss att den som köpte på botten är en lögnare eller en fantastisk backtrader. Men hur har ni då agerat under det här senaste året? Har ni gjort något riktigt spännande affärer? Vad har varit på er radar under den här turbulenta tiden?
Jag vet inte, för det ser att vi har gjort en del spännande affärer i Norden. Vi har köpt oss in i Nordic Semiconductor i Oslo som då var fallt 60-70%. Sverre har rotat runt i de svenska spelaktierna.
Ja, och vi började köpa efter att de hade fallit ganska mycket, men igen, timing är vansklig, så vi kunde ha tajmat det ända bättre, men det är väldigt vanskligt, men vi har väldigt stor tro på spillområdet i åren som kommer. Så det är något vi har gjort. Vi har reducerat exponeringen vår mot telekom services, alltså telekomoperatörer, från att ha varit övervikt till att, ja, så har vi reducerat den för de outperformat väldigt väldigt bra i år. Vi har, som jag sa, vi har dyppat tån vår i vannet på någon av dessa sällskap som har kommit mycket ned. Jag kan för exempel nämna Salesforce som ville varit utänklig för oss att äga för 2 år sedan. Men nu har värdevärderingen på dessa sällskap kommit så långt ned, inte att jag syns det är rasande billigt, men att man kan börja se på det i alla fall. Så det har egentligen skett väldigt mycket, vi är med vår portfölj i år, efter att vi har liksom ligget med hur vi har tänkt genom 20 och 21, så har på en måte når ting går litt din vei, så er det ofte at du snur på porteføljen, fordi at noe som var veldig billig kan kanskje ha blitt mer fair priset, mens noe som var veldig dyrt har kommet ned. Så vi har en veldig dynamisk prosess på rundt hvordan vi tenker på det, for som vi sa innledningsvis, det eneste vi er interessert i, det er den relative verdien på de aksjene eller selskapene som vi kan investere i. Det er det eneste vi bryr oss om, for det er det som vi gjør om vi gjør det bra eller dårlig.
Men när ni säger timing här också, är det här läget och det vi nu har sett spelas ut på marknaden, skulle ni säga att det här är ett historiskt bra läge där många bolag som ni har velat köpa men inte kunnat på grund av exempelvis då värderingsskäl när det kommer till Salesforce, är det här ett sånt läge som sticker ut under era 20 år vid rodret?
Jag vill säga att Når vi var tilbake, hvis du husker tilbake til 2008-2009, var jo dramatisk, og man tenker alltid tilbake, hva var det som skjedde da? Da var det vel en sånn frykt for en systemkrise som kanskje tok ting ned. Jeg husker tilbake da, så tenker jeg at kanskje da var det en del aksjer som ble ekstremt billige. Jeg føler ikke at man på et nivå nå, hvor liksom hele, hvor du vil si at det liksom, alt ekstremt billig. Jeg føler ikke at vi helt der. Deler av markedet blitt ekstremt billig, men sånn i det store og det hele, så selv om det har kommet mye ned, så vil ikke jeg si at det sånn all in. Det fortsatt ganske mye risiko. Vi føler jo ikke at vi har vært nedi og på vei oppover igjen på den andre siden. Du føler ikke at du der, i hvert fall gjør ikke vi at vi der enda. Så ja, det hvert fall sånn som jeg resonerer rundt det. Det vanskelig å huske tilbake akkurat hvordan ting var, men jeg husker på det tidspunktet så gjorde vi gjorde en slide en gang for noen kunder hvor vi så på, da var det veldig, veldig billig, var det i 2008, ja, Anders?
Ja,
2008. Ja, hvor vi så på, satt opp 10 selskaper, dette var det jeg priset på nå, på de estimatene, i en normal situasjon, den multiplen, så tror jeg vi kom til at det var en 3 ganger oppside eller noe i det, og det på en måte i ettertid så slo det til, og det litt den dynamikken som når du helt rock bottom i markedene, så kan du få den type ting, og da det ekstremt vanskelig å kjøpe, men det ofte da de kanonlegene kommer for å virkelig tjene penger. Du tjener jo pengene dine i aksjemarkedet ofte ved å på en måte, hvis du har litt mer dynamisk tilpassning, altså hvis du klarer å være disiplinert, og kjøpe litt når ting litt roligere, og kanskje ta litt av toppen når det hett. Det lett å si, men vanskelig å gjøre, men det den måten du på en måte gjør det bra over tid.
Ja, og her får man vel bare si at de som har vært med på børsen under lang tid, og även under hele her året, det klart at det tråkigt. Børsen har vært ned mye, den har hämtat upp ganske mye, ändå, men fortfarande ner. Men nya pengar har ju faktisk fått en ganske bra start. Det är bara 2 veckor sedan jag såg att snittaktien på Stockholmsbörsen hade studsat 37% sedan årslägsta. Och jag har försökt plantera den här idén medialt, men ingen har nappat på den, för narrativet där ute är fortfarande att det är nattsvart. Mm. Men det studsar ganska fort när det väl studsar, vilket är en bra påminnelse. Men ni säger ju att vi har tagit förhoppningsvis då en stor del av den här räntedrivna uppgången, att vi som har tagit oss tillbaka till kanske en mer av normal nivå. Men inflationen är ju också någonting som har, och inflationen och räntan, de är ju såklart sammankopplade, men jag tänker att om vi ser nu att inflationen fortsätter falla tillbaka, kan det vara en trigger som gör att marknaden tänker, vad skönt, nu börjar centralbankerna kanske framåt kunna bli lite mer försiktiga, och att vi får en våg av lite mer riskvilja i eran sektor. Är det en tydlig trigger framåt, tycker ni?
Definitivt, hvis det sker. Man ser at 10-åringen har falt 50 punkter siste måneden, og du ser på tech-siden, så ser du semiconductor som har vært in scarcity. Nå jo det på en måte blitt overkapasitet. Du ser jo minneprisen som Dera, Monan, har falt ganske kraftig. Jeg tror man kommer til å se prisen på det meste av elektronikk, PC-er, mobiltelefoner faller på grunn av dette her. Så jeg tror inflasjonen som har vært i tech kommer til å begrense seg ganske kraftig i den perioden vi går inn i. Så skal ikke jeg si noe om matvarer eller strøm, men det i hvert fall de områdene vi ser på, så i hvert fall avtagende inflasjon.
Og så det en ting til som man må tenke på med den inflasjonen man har nå. Hvis du har 7%, 8% inflasjon i USA, så man setter seg ned og ser på hvem har pricing power, og hvem har ikke. For at hvis du vokser 5%, i en økonomi hvor inflasjonen 8, så skjønner du, så vokser du egentlig ikke. Så liksom de selskapene som klarer å ta ut pricing power, og hvis denne inflasjonen blir vedvarende, så blir det utrolig viktig å kunne ha pricing. De selskapene som har pricing power, de vil gjøre det betydelig bedre enn de som ikke har det, fordi at alle andre kostnader rundt deg øker. Hvis ikke du klarer å justere din egen pris, så har du problem med marginene dine. Så det er noe vi har tenkt ganske mye på. Hvem er det som har pricing power, og hvem har ikke? For vi vet ikke om inflasjonen gir seg. Ingen vet det om hvordan inflasjonen ser ut om et år. Man kan ha noen antagelser, men du vet jo aldri om det kommer til å slå til eller ikke.
Men kan inte techsektorn och liksom teknologisk utveckling vara deflationistiskt?
Det är deflationistiskt. Det är väl ingenting som har varit så alltså produktivitetsfrämmande som tech över en så lång period att det är med på att det har varit med på att vara deflatoriskt. Det är ju mantra till CEO:en i Microsoft. Varje gång han kom på scenen så snackar han om att teknologi, digitalisering, det är med på det har en deflatorisk virkning och effektivitetsfrämmande så liksom jag tror det är ett budskap jag köper så sånt sett så är det bra.
För ni nämner ju halvledarindustrin också och ni har en norsk spelare där och vi har ju sett att från att vi haft ett jättetryck så har det nu blivit betydligt mycket svalare där ute både från gamingsektorn men även från kryptovärlden. Och jag tänker mig att man måste sälja ut de generationerna av halvledare man har. Och sen kommer det ju nya halvledare som kanske också är mer energisnåla och det kan ju vara bra i det tidssnurret vi nu lever i. Alltså, kan vi tendera att underskatta halvledarindustrin och att ingen vill ju missa nästa generations halvledare? Hur är temperaturen i sektorn? Jag har också noterat långt ner på listan att ni faktiskt även äger ett välkänt annat bolag, Nvidia exempelvis.
Ja. Vi kan begynne med Nvidia, da. Der har vi en halv vekt i forhold til indeks, og der er det vel først og fremst at prisen har falt 70% som gjør at vi har kjøpt. Vi synes fortsatt at bolaget er litt dyrt, og det er litt uklart for oss hvor mye krypto har spilt inn på gaming-biten deres. Da. De har jo måttet kutte estimatene sine 40% på gaming-biten. Litt usikker for oss også hvor mye av de fremtidige prisøkningene som skal komme på gaming-GPU-ene, som egentlig historisk sett har vært finansiert av Ethereum-mining, som nå borte. Så det en del usikkerheter der, derfor har vi en halv vekt. Når det gjelder industrien generelt, så jo Nvidia et veldig godt eksempel på hvor vi i industrien, fordi det har jo vært fullboket på TSMC, som foundry til Nvidia. Sist kvartal så var Nvidia ned 20% år over år, på grunn av denne svikten. Og det det neste kvartal også. Og hvis du ser på Intel, så har de veldig svake tall, på grunn av at PC-industrien har stoppet opp. AMD har veldig svake tall, som bruker TSMC, så nå det ledig kapasitet. Og det vel indikasjoner på Apple nå, at de i hvert fall ikke selger noe mer telefoner enn det som ventet. Så det egentlig ganske svake på de store produktene som går bruker semi, så det ganske svaket. Så det litt grann tightness på biler, litt grann på networking, men egentlig så chipkrisen over. Neste fasen av chipkrisen nå at myndighetene i Europa og USA gjennom sine akter bygger opp fabrikker på andre generasjons noder i Europa og i USA. Og da kommer man til å få en betydelig overkapasitet på disse nodene. Men det noe som skjer og ønsket av politikerne, så det neste fase på semiconductor. Den store covid-syklen ferdig. Vi vil gå tilbake til normal vekst, fortsatt et par kvartaler unna der. Og så kommer det masse nye spillere som setter opp fabrikker i Europa og USA som man skal deriske supply chain. Og det i ferd med å skje mens vi snakker i dag.
Har ni TSMC i portföljen då?
Nej, vi har inte det, men den är faktiskt en som är på listan som vi värderar mycket. Nu var ju Warren Buffett investerat där här nog för en vecka sedan. Så det är hög politisk risk och vi har varit ganska flinke till att hålla oss undan Kina och de kinesiska nettspelarna. Det vi var investerat där för 15 år sedan, hvor det var tidlig fase i Kina, så har det egentligen blivit ganska modent och vi tänker man ska ha en ganska stor rabatt på kinesiska aktier. Taiwan Semiconductor är ju det bästa bolaget, men det har bara varit tillknutet väldigt hög risk runt den politiska situationen, så vi har inte köpt där, men
nej, för när vi tänker på Kina, vi såg ju också oroligheter nu här under helgen när det här spelas in, när man börjar liksom se folkets frustration med de senaste årens nedstängningar. Och det här, vi har också sett den politiska risken spela ut på många kinesiska bolag. Det finns ett index i USA som heter Nasdaq China Golden Dragon Index. Och i fjol var det ner 60%, så att vi såg liksom finanskrisen all over igen, så att säga. Den här relationen mellan USA och Kina. Vi hade ju en intensiv handelskonflikt med Trump vid rodret, men den har ju liksom inte riktigt försvunnit, och man har ju också skruvat åt tumskruvarna och sagt att ni får inte exportera de senaste mest avancerade halvledarna till Kina. Hur påverkar det här inte bara halvledarna i portföljen, för vi kommer gå vidare, vi ska inte fastna vid halvledarna i portföljen, men generellt techbolagen?
Nej, det påvirker jo de kinesiske AI-bolagene hvis ikke de får tak i gode nok chips. Og der er der banden ligger i dag på Nvidia A100, og også på de minnefabrikkene i Kina som ikke får lov å kjøpe under 14 nanometer utstyr. Så da vil jo Micron og Samsung og de vestlige spillerne vinne på minneproduksjon hvis ikke de klarer å få tak i utstyr i Kina. Så det har en del implikasjoner hvis disse sanksjonene blir stående.
Så tror jeg man skal, altså sånn, det er jo et veldig stort geopolitisk spill som går mellom USA og Kina. Du har den krigen mellom Ukraina og Russland som på en måte rører seg i bakgrunnen hele tiden. Hva er egentlig motiven her? USA prøver jo å stoppe opp Kina så mye de kan på så mange mulige områder, så det er jo en, det er en ganske sånn, det er en veldig uoversiktlig og vanskelig konflikt, og det er mange mennesker som vet veldig mye mer enn oss om det, så vi, i de stedene hvor vi ikke behøver å ta noe risiko rundt disse tingene som er veldig uoversiktlige, så prøver vi å styre klar av det, fordi at det er vanskelig nok med aksjer, men du skal legge dette på toppen, så blir det veldig, veldig krevende. Men jeg tror det vi ser er at det blir veldig vanskelig for kinesiske selskaper å ekspandere utenfor Kina, og det blir veldig vanskelig for alle andre selskaper å få lov å holde på inne i Kina. Det har implikasjoner for selskaper. Se på Apple for eksempel, med veldig stor produksjon der, veldig stort salg der. Se på en Tesla. Det er jo ikke utenkelige situasjoner hvor disse tingene kan bli satt i spill på en eller annen måte, som er veldig vanskelig å akkurat nå helt vurdere hvordan det kommer til å bli, men at det er en risk, det er helt åpenbart. Mm.
Man kan ju tycka att valutan är ett nollsummespel, kanske i alla fall långsiktigt bland de större valutaparen. Men många bolag har ju klagat senaste åren på att dollarn är stark. Ett sånt bolag är ju Microsoft då, som är det största innehav, och vi kommer att komma in mer på det strax. Och många, inte minst techbolag, är ju multinationella och tycker ju att det är jobbigt med den starka dollarn, att man tappar lite konkurrenskraft ute på den globala arenan. I S&P 500 som har en mycket, mycket högre techkoncentration än vad man kan tro, med tanke på att det är techbolag i tre subkategorier, tre subindex, även om det är mindre än Nasdaq, där har jag förstått att 1% dollarförstärkning innebär en 0,5% minskad vinst på aggregatet bland alla bolag i indexet. Hur tänker ni kring valutamotvinden i techbolagen, eller snarast tvärtom kanske? Är det här en trigger framåt nu när vi ser att dollarn försvagas lite på marginalen?
Ja, alltså vi, hvis du tänker på ett sällskap då, så hvis du tänker bara sån helt kynisk på, så tänker du på ett, hvis du äger ett sällskap i USA, dollarn stiger, så är du happy för det att värdien på den går upp. Men hvis den spelaren spelar på det globala marknaden, så blir prisen på varorna deras mindre konkurrensdyktig. Så över tid så har vi tänkt att detta på något sätt jevner sig lite grann ut. Och så är vi, men när du är inne i såna perioder hvor det går väldigt fort upp och ner, så har det väldigt väldigt stor effekt. Och man ser ju sällskapen nu med de amerikanska sällskapen med 5, 6, 7, 8% currency headwind i talen, så det är klart att det spelar in. Och sånn som vi opererer, så ser vi egentlig litt bort fra, vi ser mer på constant currency-veksten for å se hvordan det går med selskapet, men det er jo klart at det er noe man på en måte tenker litt på. Det er jo, du tenker at det er enklere å kjøpe et selskap i, hvis du ser et veldig bra japansk selskap, så er jo den valutaen ikke vært så veldig sterk, så du kan tenke at du kan få litt fra det. Det er litt, ja, vi tenker litt etter de banene der.
Det er litt den tanken vi har hatt i Norden, hvis du tenker på Embracer, tenker på Stillfront, tenker på Nordic Semi har ingeniørene sine i Trondheim, Oslo har management i Oslo, norske kronen svekker seg 20% mot dollaren, alle konkurrenter sitter i dollar, de vil helt åpenbart ha en fordel på marginer fremover, så aksjekursen faller mye, valutaen faller mye, det er ofte et godt utgangspunkt på å kjøpe seg inn i land, så vi har kjøpt en del i Sverige, vi har kjøpt en del i Norge. Både på grunn av at selskapene er gode, men også på grunn av at aksjekursen har falt mye og valutaen har falt mye på toppen av det.
Men skönt ändå att ni tycker att det jämnar ut sig över tid. Det är ju en faktor mindre att behöva tänka på och oroas kring. Generellt då, vilka triggers finns det i marknaden skulle ni säga? Vad kan få sektorn att komma in i bastun igen från permafrosten? Nu kanske det börjar vara vår, nu kanske det börjar liksom tina lite grann, men vad behöver ske för att vi ska få upp temperaturen?
En ting som er veldig viktig er det vi har snakket om rundt covid-syklen. At folk skjønner hva som er covid og hva som ikke er covid. Folk har sittet inne, ikke vært i brylluper, ikke vært ute på restaurant på lang, lang tid. Det skjer i år. Så det er helt naturlig at etterspørselen skifter til tjenester fra varer. Den effekten tror vi i ferd med å gi seg nå når vi kommer ut på nyåret, og det vil få mer normale og sammenlignbare tall år og år. Så da tenker vi sånn som gaming-sektoren vil være tilbake til vekst igjen. Og det vil jo da være veldig positivt, tror vi, for aksjekursene i Embracer, Stillfront, EA, Take-Two. Så vi tror det en ting, at bare covid-effektene gir seg. Renter det vanskelig å si noe om. Det virker jo ikke som sentralbankene skal gjøre noe voldsomt der, men så den antar vi vel egentlig er der den er. Krig også veldig vanskelig å si hvor det skal ende, men akkurat den covid-effekten tror vi i ferd med å rulle og bli en ikke-faktor.
Den har forstyrret veldig, veldig mye, fordi at du driver og sammenligner tall nå med en periode som var så sterk, så sitter du og ser på, oi, det jo ned 3%, ok, men det du sammenligner med var opp 40-50-60. Så hvis du ser på trendlinjer fra 2019, og så ser du på hvor du ligger i år, så vi må faktisk se at du ligger på mange av disse selskapene hvor nå det blir stilt spørsmålstegn om det vekst eller ikke. Anders nevnte gaming, jeg kan hive inn internettselskapene i den potten der. Så se på de trendlinjene, og så ser man er det strukturell vekst eller ikke, for det det som spørsmålet nå, og det det, så blir de aksjene, så kommer de aksjene der til å gjøre det veldig bra. Og det en sånn faktor som alle vet at økonomien potensielt kan bli vanskeligere ikke. Det ikke sikkert at det alle som fokuserer så veldig mye på akkurat det rundt covid. For jeg tror en del tenker at vi egentlig ferdig med det. Det ikke vår tese at vi ferdig med det. Vi tenker at det fortsatt sitter igjen i mange av de sektorene, og det gjør at det blir et veldig uklart bilde på hva som hva. Og så lurer på, hva varelager? Hva økonomien? Hva sammenlignbare tall? Den mixen där är inte så ofta man har haft. Heldigvis.
Nej, och där får vi ju också se då med Kina nu som kanske går mot de tuffaste nedstängningarna sen pandemins utbrott. Och då det är ju inte utan att man blir lite uppgiven med tanke på att vi kanske inte alls på långa vägar är klar med det här på global basis, och vi är ju i stor utsträckning beroende av Kina.
Vi var ju, jag kan nämna att en av de tingene som vi tenker litt på nå, det langsiktig effekten av covid. Vi var i USA for noen måneder siden, hvor vi var både på østkysten og vestkysten, og det som slo oss litt, som vi tok med oss veldig mye tilbake, det var at covid mye mer tilstedeværende i USA enn det den her hjemme hvor vi holder til. Og hvis du ser på spesielt en ting, og det at folk kommer ikke tilbake på jobb, altså man sitter hjemme, hva de langsiktige effektene av at halve arbeidsstokken din ender opp med working from home. Det kan ha ganske langsiktige implikasjoner for veldig mange ting i økonomien, og det en av de tingene vi tenker ganske mye på, hvordan vil dette slå ut. Så det selv om liksom de verste covid-bitene er over, så det fortsatt effekter som ruller, som har avstedkommet fra den pandemien.
Ja, jeg tycker kanskje ikke at det særlig jätteroligt att sitta hemma. Det är mycket roligare att sitta i en
podd. Hyggeligare här i studion med dig idag.
Det är mycket roligare att sitta i studion med er. Om vi tittar på portföljen, ja, så hittar vi ju Microsoft på toppen. Och det är ju den håller ju nästan på att växa ur portföljen. Ja, men tar vi en vanlig UCITS-fond 5, 10, 40 så vet vi att maximalt 10% av portföljen får den utgöra. Den ligger på 9,40. Ja. Ni gillar Microsoft väldigt mycket.
Det gör vi, och det har vi gjort ganska länge. Och huvudgrunden till det är nummer en. Vi syns aktien är ganska attraktivt priset. Det är dröje 20 gånger earnings för noe som vi tror som de sista åren har vuxit helt fantastiskt på topplinjen, men låt oss vara realistisk och se si att Microsoft kanske kan växa låt oss i topplinjen 8-10% då. Så det tror vi har stedkommet en earningsvekst som heter 10-15%. Med veldig, veldig sterke posisjoner innenfor nesten alle de interessante trendene innenfor IT. De veldig sterke på cloud, de selvfølgelig veldig sterke på alt som har med applikasjonsbusinessen å gjøre. De ferdig med å bygge opp en ganske interessant gaming-bit. Så liksom, det veldig mye å like der, og et veldig robust, veldig bra cashflow, du har dividende, du har tilbakekjøp, listen veldig, veldig lang på ting. Og vi ville, jeg må si, jeg litt sånn skuffet over at den aksjen ikke har gjort det bedre I år enn det den faktisk har gjort. Den egentlig en market performer, hvis du setter den og ser på det, og det synes vi veldig rart. Nå har estimatene kommet ned 10%, men det ikke dramatisk i det bildet vi har nå, så det et selskap vi forventer oss veldig mye av når det gjelder performance i de nærmeste årene.
Og Microsofts vd Satya Nadella sa ju nyligen att han var very, very bullish över Asien, speciellt Kina och Indien just vad gäller datacenter. Och det här är väl någonting lite grann som man har tittat på också med Amazon och Amazon Web Services som är störst, jag vet inte, 38% marknadsandel kanske. Mm. Och sen har vi ju Microsoft Azure som är stadig tvåa och Google är väl kanske en stadig trea då. Hur ser ni på den här trenden med datacenter? För nu såg vi ju att takten kanske kom ner lite grann på marginalen. Det är väl i och för sig kanske inte så konstigt.
Jag tror det är en väg där och det är upp. Och jag tror pandemin lärde bedriftene väldigt mycket och det var att hvis du kører ting i clouden så är det lättare att kontrollera. Och det är stora kostnadsbesparelser, du får mycket mer produktivitet och vi är ganska tidig fase här, även om de tallen har börjat bli väldigt stora. Se på de stora sällskapen I världen och se på obligationerna deras, väldigt få av de som har flyttat in i clouden. Och hvis du har lyst til å være litt mer visionär så snakker du om liksom sånn internet of things, all disse tingene som skal bli connected till nettet, dette kommer til å skje i datacenterne. Så jag tror det är no way back där och här har du utkristalliserat sig någon ledare och vi tror det kommer att fortsätta så väldigt väldigt optimistisk på den biten där och du måste bygga lokala datacenter där lover och regler här och där så jag tror den biten kommer att fortsätta väldigt väldigt starkt.
Ja, det känns ju som att vi lever I en digital värld och att vi faktiskt knappt ens har börjat. Vi kommer säkert skratta åt 2022 om ett antal årtionden när vi tänker tillbaka vad mycket som hände och vi som människor har gjort otroligt svårt att förstå exponentiell tillväxt. Det är svårt att ta in det hela men som ni säger vi har förmodligen bara börjat och en annan faktor här det är ju gaming. Jag tolkar ju på er som att ni tycker att temperaturen är hetare kanske när det kommer till investeringarna än vad många pratar om när det kommer till hur mycket som gamas där ute. Vi hade Jensen Huang, Nvidias vd, som säger att vi har 3 miljarder gamers runt om I världen. På börsen så har det varit väldigt iskallt. Microsoft har sitt Xbox och här försöker de ju förvärva ikoniska Activision Blizzard också. Ni har väldigt många gamingbolag I portföljen, även Embracer som ni har varit in på, Take-Two Interactive, Electronic Arts och Microsoft med Xbox-delen så att säga. Det finns ju bara ett sätt att tolka det här på. Det är ju att ni tycker att marknaden har lite fel när det kommer till hur bistert man ser på gaming just nu. Mm.
Flera ting. Grunden till att vi är så många sällskap är att jag har väldigt tro på fortsatt M&A I sektorn. Vi ägde ju Zynga när de blev köpt upp av Take-Two. Vi ägde Glu när de blev köpt upp av EA. Vi ägde Activision när de blev köpt upp av Microsoft. Vi tror denne trenden kommer att fortsätta. Därför har vi valt en lite som basket approach på hur många aktier vi har. Det är stordriftsfördelar I gaming, speciellt på mobil. Så vi tror det kommer att vara en konsolidering internt I gruppen. Så ser man också den plattformkrigen som pågår då mellan Microsoft och Sony som du nämnde. Grunnen til at Microsoft kjøper Activision tror vi at de vil utvikle Game Pass businessen deres som en subscription modell innenfor gaming. Ingen av de store publisherne ville være med på dette. Activision ville aldri puttet Call of Duty inn I Game Pass for, hvor du kan få for $15 hvor det ligger 250 andre spill. For det en deflatorisk ting. Så for at Microsoft da skulle på en måte løse problemet så legger de $70 billion pluss på bordet for å prøve å kjøpe Activision. Og når det skjer, så blir det en sånn, da må Sony svare, og det da Sony gjør, at de begynner å kjøpe, de kjøpte Bungie, de gjør dealer for å sikre seg content på plattformen sin. Alt dette veldig positivt for de som lager spill. Så liksom, det veldig mange ting samtidig som spiller inn, og nå så har du også fått at disse selskapene blitt veldig, veldig billige, mener vi, fordi at man redd for om det strukturell vekst I denne bransjen. Så min spådom for denne bransjen det at vi kommer til å se mye mer M&A og nå sitter folk og venter på Activision Microsoft. Nå ser det ut som kanskje det blir vanskeligere enn det Microsoft trodde. Børsen sier det, hvis du ser på den discounten mellom bud og kurs. Men jeg tror uavhengig av det, så tror jeg vi kommer til å se en rivende konsolidering innenfor dette området. Og hvis man da kommer tilbake til vekst samtidig, så tror jeg det kan bli veldig, veldig bra for disse selskapene. Så observasjonen din helt riktig. Jeg veldig optimist på dette. Vært litt... Skal sies at det har gått litt tregere å komme tilbake til vekst enn det vi har trodd, og det går på den covid-diskusjonen vi har hatt, at det er veldig vanskelig å vite hva som hva her, men føler egentlig ganske sterkt på det der.
Ja, Activision Blizzard har ju parkerat på $72, där tog soppan slut. Sen kom det en del upprevideringar faktiskt här, tror att det var igår, och då hoppade den upp till 74. Men även här har ju Warren Buffett då tagit en steg och spekulerat i all cash bid på $95 faktiskt ska gå igenom. Men vi får väl så se om så sker. Mm. Det jag tycker är intressant här också, som jag vill höra er syn på. Nu fastnar vi lite i Anki Gaming, förut fastnar vi kring halvledare, men det är mycket spännande att prata mer om. Det här, Microsoft har ju Azure.
Mm.
Hur kan de gifta ihop gamingdelen och Azure, inte minst om vi faktiskt ser cloud gaming framgent?
Ja, det, jag tror det är den långa planen deras. Att du, de tänker att, alltså bara förhistorien lite, det är att Sony har ju egentligen slått Xbox i de to forrige generasjonene, gikk til 2/3 markedsandel, og når du ikke har cross-platform, og du har nettverkseffektene, så endte Microsoft opp til å bli en, til å egentlig ha blitt utkonkurrert. Og jeg tror så gikk det under den generasjonen vi i nå, så tror jeg de tenkte, vi må ha en annen gameplan. Ok, hva det? Jo, den heter Game Pass til å begynne med, og så skal den hete Cloud Gaming til slutt. Og for å få til dette så gjorde de Activision. Cloud Gaming, det ser akkurat PT så är det vanskelig. Du har noen ting som funker, men det är fortsatt for dårlig. Det är for mye latency til at du kan kunne gjøre det, men hvis man løser det, så vil det åpne opp en gamingverden som blir betydelig større, for da vil du kunne spille de mest avanserte spillene på en ganske low-end device. Så hvis den visjonen går gjennom, så är det väldigt väldigt positivt. Det ligger ikke så veldig mye i vår investeringsstrategi akkurat nå, fordi at jeg tror det ligger såpass langt frem i tid, men veldig, veldig interessant. Og Microsoft, alt de gjør, har de lyst til å ende opp i Azure, for det er en utrolig sterk sånn moat som de har, hvis de kan få alle ting lagt inn i den biten. Og konkurrentene deres her, da Sony, de har ikke det. Ironisk nok, eller paradoxalt nok, burde man si, så har jo de valgt å legge sin datacenter-business faktisk til Microsoft. så liksom, jeg tror de tenker, her er de frenemies på en måte. Ja. Og så sitter man da og lurer på, som jeg ikke nevnte i sted, det er, hva gjør Google? Hva gjør Amazon? Netflix har begynt å kjøpe opp gaming-selskaper og utvikle mange spill selv. Alle de store plattformene i verden har en eller annen form for gaming-strategi, men de har bare ikke helt vist kortene sine enda, fordi at det er et kjempemarked, og time spent på plattformen er ekstremt viktig, derfor er de interessert i gaming. Mm. Og det, lager du bra content, så blir du veldig mye verdt i den verden.
Mm. Kort bare, du nevner Netflix, jeg vet ikke om ni har den i portføljen eller ikke, men der har de jo også sagt at de går inn på vertikalen gaming, det finns standalone-appar just nu, de er ikke særlig bra, men de har också tecknat exklusiva avtal, inte minst med franska Ubisoft, om Assassin's Creed, som är ett viktigt IP för dem. Och dessutom så har man också sagt att man planerar ett AAA-spel, alltså gamingvärldens blockbuster, om man så säger. De har en studio där de har tagit in en tidigare top-executive från Activision Blizzard. Det känns ju som att det här faktiskt kan bli bra, att Netflix skulle kunna lyckas med cloud gaming i framtiden. Tycker ni att det här känns spännande med att de försöker ta mer av användarnas tid och eyeballs och gå in på gaming?
Hvis du hadde spurt han på teamet vårt som täcker Netflix, så skjønner han ingenting av det. Og det er jeg faktisk litt enig med han, fordi at jeg skjønner tanken på å holde folk inn i tjenesten sin, fordi at det er så tøff konkurranse der ute. Så kan du si, må du starte en helt ny gaming business for å gjøre det? Kunne man ha partnered, et eller annet sånt? Det er en ekstremt kompetitiv bransje gaming, det er veldig vanskelig å få til. Altså, hvor mye penger Amazon har brukt på gaming uten å få til noe? Det er, så jeg vet ikke strategien, jeg skjønner hvorfor de gjør det, men jeg ikke helt sikker på om det kommer til å bli, på om det kommer til å bli en suksess, og det vel egentlig et bevis på hvor kompetitiv streaming har begynt å bli. At du må gå til gaming for å holde folk på plattformen din. Men igjen, vi better jo på gamingselskapene, vi better ikke på Netflix, så jeg tenker at hvis de har lyst til å gå ned den veien der og prøve det, så gjør gjerne det. Det tror jeg bare en fordel for de tankene vi har rundt gaming. Mm.
Jeg noterer også at fonden har ungefär en tredjedel av sin geografiska mix exponering mot Europa och Norden. Och det känns som att de europeiska techbolagen lite grann flyger under radarn. Oftast så tittar vi på de amerikanska techbolagen och det är ju onekligen världens globala technav. Men varför? Jag menar, på andra plats hittar vi tyska SAP i er portfölj, i er fond. Varför är det intressant och varför tenderar europeisk tech att flyga under radarn? Eller jag kanske har fel, men det känns så.
Grunden till att vi har med Europa nu är att USA har outperformat, dollarn har varit stark länge. Så relativt sett så köper du cashlån och billigare i Europa. Det är grunden till att vi har det. SAP är väl lite mer specifik på att de har lagt om räkenskaperna sina, de fick en rabatt på det. Så har de kommit tillbaka. Det har varit en ganska god performer i år. Så har vi den speciella situationen runt gaming i Norden, hvor vi syns det är väldigt intressant. Nordic Semiconductor i Norge har varit väldigt spännande med tanke på att kursen har kommit så mycket ner. Så det är lite sånt, det är ju sällskap på sällskap för oss, så jag tippar att dessa aktier flyr lite under radarn för många och det ger möjligheterna för oss.
Men tror ni att det här kommer harmoniseras längre fram, att allt fler får upp ögonen för europeiska aktier och gör det lite tuffare för er då att köpa de här billigt? Eller finns det något skäl till att vi permanent ser att europeisk tech flyger under radarn eller köps upp av jänkarna?
Jeg tror tvert imot at det kommer til å bli mye fokus. Det er veldig bra corporate governance i Norden. Det er veldig bra selskapsstrukturer, bra ingeniører, så jeg tror bare folk kommer, men det er litt treget i markedene. Og dette har vært et marked hvor kanskje folk søker litt hjemme markedene sine og ikke er så nysgjerrige på andre markeder, men ja, det er veldig få grunner til at ikke internasjonale investorer skal komme til tech i Norden med alle de bra bolagene som er her.
Og det er veldig mye bra tech-selskaper i Europa, som det er mulig å investere i, så vi tenker jo helt kynisk på dette. Altså sånn, kan vi kjøpe en cashflow-kroner billigere et sted enn et annet, så gjør vi det. Det er alt annet like, så det skaper jo muligheter at du har hatt den ubalansen der.
På tredje plats hittar vi ju Alphabet, moderbolag till Google, och här har jag förvärvat en liten anekdot. Jag har ju förstått att ni 2002 fick frågan om ni ville köpa in er i Google pre-IPO, men sa nej eftersom att Altavista var det heta. Jag kommer också ihåg Altavista. Det var hett. Det var mycket annat som var hett och som inte finns med idag heller. Hur ser ni på Alphabet idag? Marknadsföring, annonser, minskade marknadsföringsbudgetar etc. Men också en lägre värdering naturligtvis. Vad är det som gör att de landar på tredje plats?
Vi har faktiskt köpt oss ganska nyligen upp i Alphabet. Det har varit en undervikt en period, och grunden till det var att det gick väldigt väldigt fort i 2021. Och vi tänkte att de kom att få väldigt tuffa komper i år. Det har egentligen spilt ut. Nu är den internetsektorn, nu är det ju nere, hvis du hiver in Meta i denna diskussionen, så är man ner mot noll på omsättning. Google klarar sig lite grann bättre, men allikevel. Vi tror, och så har det kommit en edrulighet in hos disse store internetselskapene, hvor de har nå kommet signaler på att de begynner å kutte kostnader. Det har vært noe som har plaget i selskapene. Vi tror jo de under-earner ganske kraftig. Og vi tror at når du kommer ut av pandemien på den andre siden, ut av den økonomien på den andre siden, så vil disse selskapene komme ut mye, mye sterkere enn det de er nå. Hvis du noen gang skal ta pulsen på økonomien, så ser du på hvordan det går med Google søk og Meta på annonser, for dette er real time. Hvis du selger joggesko og ingen kjøper joggeskoen din på den kampanjen da, så trykker du på knappen og sier nå er det slutt. Og da, bung, det går så fort, og det er en av de tingene som best beskriver hvor vi er. Så vi ser for oss et ganske tøft Q4. vi ser for oss kanskje et ganske, ganske tøft, kanskje Q1 og Q2, men at dette veldig mye diskontert i de kursene du ser. Hvis du ser på prisingen av Alphabet nå, så det en markedsmultipel, men vi tror jo at de kan kutte veldig mye kost og gjøre ting veldig mye mer effektivt. Det ser vi Meta kommer til å gjøre nå. Så egentlig så nok disse aksjene mye, mye billigere enn det de egentlig ser ut på papiret, fordi at det så mye, jeg vet ikke hva man sier i Sverige, devkjøtt, men det sier man i Norge, liksom, det mye du kan kutte bort her.
Ja just det, precis, kapa bort mycket onödiga kostnader ja. Och trimma och för att få mycket, mycket bättre lönsamhet mm. på sista raden
ja.
Utan att öka topline
ja. Alltså du kan här är det så mycket att ta tag i och de har ju många områden hvor de brukar väldigt mycket pengar, de har självkörande bilar, de har någon hälsoinitiativer, de har många, många områden som egentligen bara är kostnader som ingen lägger någon värde på. Skiller du det också så kan detta faktiskt se väldigt, väldigt attraktivt ut mm. när och så Google søk, det noen som kommer til å erstatte de i nær fremtid, det har ikke vi noe tro på i hvert fall, så liksom, du har alle de kriteriene som skal til for at det langsiktig her skal bli veldig bra. Kursen har kommet mye ned, folk i tvil, det bra kjøpslege.
Ja, det har ju varit onekligen ett dramatiskt år får man väl säga. Det var ju här bara för några rapportsäsonger sedan som 20-30% ner på stora techbolag var ett faktum. Det var dramatiskt. Vi hade Meta Platform som bjöd på den största nedgången i termer av börsvärde någonsin i amerikansk historia. Dagen efter kom Amazon med den största uppgången i börsvärde mätt någonsin i amerikansk historia. Dramatiskt. Mm. Jag måste ändå bara fråga, när ni fick den här frågan om att vara med pre-IPO på Google, vad sa ni i slutändan?
Det var väl egentligen ett möte vi tog för de norska Fast Search and Transfer konkurrerade med Google så vi var och mötte Tomi, AltaVista. Jag tror vår konklusion var att första gången du gick på internetet så trängte du ett kart för att finna VG eller andra aviser. Så vi skönte inte helt alltså på den tiden så skönte inte vi helt hur det skulle ända upp med att du faktiskt kunde bara börja skriva så poppet det upp ett svar på ett medicinspörsmål eller du fick en länk till en hemsida på ett en IR-sida ett land sånt. Så jag vill bara säga si, vi skönte väldigt lite av Google till att börja med på den tiden när det först blev börs notert, så holdt vi oss unna en liten periode, men så kom vi inn i det, så det har vært en av våre beste investeringer til syvende og sist. Vi tok og bet i det sure eplet, og så har vi vel vært aksjonære der i 15-16 år, tror jeg. Så det tok litt tid, men vanskelig å forstå, det jo, når helt nye ting kommer til markedet, så det vanskelig å skjønne rekkevidden, og det tipper jeg også for Larry Page, og det at de visste ikke helt hvor de skulle når de begynte, men de var flinke klarer og kom i gang, og så utvecklade sig efter vart som tiden gick.
Men det här är ju en fantastisk anekdot. Det här är ju måste ju vara otroligt roligt för er som har jobbat tillsammans under så lång tid och blicka tillbaka och tänka tillbaka kring
det. Det är 100 goda storier. Alltså sån du går tillbaka och du tänker på all de fel du har gjort, de goda tingene, men du det är ju morsomt att växa upp, hållt jag på att säga, med Google, med Amazon,
Apple.
Apple hela den fanggängen hur det har varit. Vi stod ju på gårdsplatsen eller på parkeringsplatsen på Apple när de var på en halvgång i salget och de hade lanserat iPoden och tänkte ja okej okay, det blir kanske ordentligt de får i alla fall fyllt upp kanalen tänkte vi. Okej okay, där är det nog och så liksom och så vi vad det har blivit efterpå när du tjänar mest pengar i aktiemarknaden det är när ett perceived dåligt sällskap blir ett väldigt bra sällskap. Det är också lätt att se alltid men där tjänar du mest pengar.
Just det. Ja, för Apple hade det ju rätt tufft genom åren faktiskt. Det är ju värt att komma ihåg. Vilka är de hetaste trenderna framåt då skulle ni säga? Förutom de vi nu har varit in på, de vi ser på toppen här i portföljen. Har ni några riktigt spännande trender där ni känner att nu är det liksom 2000-2001 all over again, men det kan ta ett antal år innan vi ser de här trenderna spela ut?
Jag tror kunstig intelligens är kanske det mest spännande området. Och hvis du ser på de stora sällskapen så är det där de säger att de putter in mest pengar. Är ett nytt sökeprodukt som kallas DALL-E som är open internet hvor du kan skriva text och så lager på en måte maskinen bilder då. Vi har några morsomme slide vi kan visa dig på det men du skriver för exempel norske skiløpere feirer i Munch-stil så kommer det bilder av Therese Johaug i sånn klassisk Munch-maling då. Så det kommer att bli väldigt viktigt för kreativa yrker. Och göra mycket mer effektiv jobbing för många av de kreativa yrkena. Och det ja, det är bra för de som lager chipper in där också. Så det är ett område där vi tror bara ting fortsätter.
Du nämnde cloud. Jag kommer inte utanom det att jag tror det kommer att vara ett område där det är väldigt hög växt. Og det nå til synlatende ganske høy lønnsomhet, også hvis du ser på marginene I Amazon Web Services, og den veksten disse selskapene, hvis du ser på Azure, du ser på Google Compute, du ser på Amazon, du ser på Oracle, får ikke tallene, men det der tror jeg kommer til å vokse mye og lenge. Så, og det et kjempe marked. Så det jeg tror det er veldig godt forstått, så liksom hvor mye penger man kan tjene på det, men jeg tror det en ting man ikke kommer utenom.
Nej, men det kan man ju tänka sig. Telematik, internet of things, 20 000 bilder själv I ens mobiltelefon som ska ligga I molnet. Och det blir bara fler och fler bolag som flyttar från on-prem upp I molnet. Ett bolag som jag brukar egentligen bara ta topp tre, men jag måste ändå bara fråga. För på fjärde plats hittar vi Deutsche Telekom. Vad tusan?
Vad det för nå? Det du lurer på?
Vad det för nå?
Boring but good. Alltså Deutsche Telekom är ett väldigt välskött bolag. Det är inte alla telekombolag som är det. De har ju haft T-Mobile I USA som har tagit marknadsandel egentligen corner lite amerikanska marknaden. De köpte riktiga frekvenser. Har varit väldigt effektivt drevet. Så vi har haft både T-Mobile och Deutsche Telekom och det har varit en fantastisk historia för oss. Så jag tror det när vi sålt oss ut I T-Mobile men den stubben I Deutsche Telekom nu när man tar ut värdien I T-Mobile handlar på tre gånger EBITDA så den fortsatt väldigt billig. Så eneste, den har jo de utfordringene andre telekomselskaper har, at det prising tøffere. De jo ikke totalt unike, men de har gjort det relativt sett bra, og de driver bedriften sin bra. Mm.
Ytterligere en fråga. Klockan slagen, tiden går fort når man har roligt, men ni äger även Visa och Mastercard, og det her bolag som väldigt uppskattade och favoriserade av investeringscommunityn i Sverige, og det ju bolag som har väldigt höga marginaler I djupa vallgravar men där man också kan fundera kring kommer de här kunna bli disruptade av kanske andra lösningar där man kan göra konto till kontobetalningar så som Swish I Sverige eller kanske Venmo hos PayPal globalt eller blockchain-teknologins framtida tillämpningsmöjligheter. Hur ser ni på Visa och Mastercard och hur ser ni på risken att någon annan springer förbi? Hur djup är vallgraven?
Jag kan börja Anders så kan du fylla ut men väldigt djupa. Och jag tror det var en perceived högre risk i dessa aktierna hvis du går till 12 månader tillbaka kanske 12 till 24 månader tillbaka hvor man var väldigt rädd för de tingene du beskrev nu. Jag tror man är lite mindre rädd för det nu. Jag tror att de är ju fantastiska att äga I ett inflations scenario som vi I nå, fordi at de tar jo bare en prosent av det du bruker på kortet ditt, så hvis prisene stiger 10%, så får du din cut, eller så får de sin cut av 10% høyere. Disruption, det er selvfølgelig en risiko, men vi ser ingenting akkurat nå som skal klare å disrupte de. Dette bare to kjempe datacentre som leverer en tjeneste på en economy of scale som så enorm, at for noen å komme inn og disrupte de, det så langt lærret å bleke, at det ser ikke vi I sånn umiddelbar fremtid. Det lettere å partner med de, enn å slåss mot de, hvis du vil komme med en betalingsløsning. Du nevnte konto til konto og sånne ting. Ja, det kommer, men du vil fortsatt ha visakortet ditt og Mastercard-kortet ditt som du bruker, gitt at det en sånn universell tilgjengelighet, så de har vært veldig gode performere I år så men alle de tingene de har en moat som veldig, veldig kraftig.
Många av våra kunder kan inte bestämma sig vilken av de här man tycker är bäst att man äger båda. Ni äger också båda. Mm. Är det för att de är komplementära till varandra eller är det för att ni inte kunde bestämma vilken ni ville ha?
Lite mer kredit i Mastercard än det är I än det är I Visa. Det har vært litt forskjellige verdivurderinger på det, men det litt forskjellige drivere. Vi har funnet ut at vi liker hele spacet og eier begge to, fordi at de gir oss en eksponering til to forskjellige markeder, ikke to forskjellige da, men litt sånn forskjellig flavor, og det har vært grunnen til det. Hvis man ser på de langsiktige vekstutsiktene for selskapene, de jo ganske lang guidance fremover I tid, så hvis de I nærheten av å nå de målsetningene de har satt seg, Så kommer de til å performe veldig sterkt fremover. Men det ikke alle som tror på det.
De bolagen som ni prater med just nu da, hva sier de?
Det varierer veldig fra bolag til bolag, men de som driver med consumer electronics har jo det tøft. alle bolag på tvers av hvem du prater med, de opptatt at de har veldig få som kommer tilbake på jobb, så det et sånn generelt tema bolagene prater om, at de får ikke folk tilbake på jobb. De som i sverresektor på software og consulting, de ligger jo et par kvartaler bak økonomien, og de ser gode ordrebøker og ting bra, så det litt blandet bilde, så du kjenner ikke helt den. Finansmarkedet ligger jo og jager en ordentlig nedtur, og den ser du først og fremst i covid-sektorene, som consumer electronics, og til en viss grad ja, chips som følger av det.
Var i Barcelona, eller vi var i Barcelona i forrige uke på et teknologiseminar der, da møtte veldig mye av de europeiske enterprise-navnene som vi har snakket om i dag, altså SAP, Capgemini, Dassault, alle de, og det unisone beskjeden fra de at ting går veldig, veldig bra. En morsom historie rundt han, toppsjefen i Capgemini, han kommer inn og sitter en del investorer rundt bordet, og så sier han liksom, ja, everyone is looking for bad news, I have none to give you. Det var hans åpning, litt sånn. Han sa det på en humoristisk måte, men allikevel, det beskriver litt sentimentet, så enterprise-delen i verden enda går generelt, fortsatt ganske sterkt, og så sitter man og lurer på, når kommer kuttene der? Det har man ikke sett enda. Aksjemarkedet antisiperer det, men man har ikke sett det enda ordentlig i tallene, og det derfor, som vi sa tidligere i intervjuet, eller ja, tidligere i samtalen her, så det er grunn til å tenke at 23 kan også ha noen litt sånn negative overraskelser i seg. Jeg sier ikke at det totalt uventet, men jeg tror man skal tenke at det kan komme.
Mm. Ja, for sista frågan här, det är ju snart december, snart är det dags att lägga 2022 till handlingarna, skåla in det nya året, och det är det som är så fantastiskt på börsen, då får man ett helt nytt oskrivet kapitel, ett nytt blad, då kan vi bara blicka framåt och även blicka fram i 2024, så kan vi bli mycket mer positiva också. Det här med att det finns risk att man kanske behöver ta ner förväntningarna under 2023. Är det redan inprisat? Alltså vad kan vi förvänta oss av 2023, tror ni? Kanske både operationellt vad gäller bolagen, men även på börsen, med tanke på att mycket har kommit ner. Blir det jobbigare nästa år?
Det blir realekonomiskt, så blir det jobbigare avslutning på året och första kvartalet nästa år, men börsåret nästa år kan bli väldigt bra. Börsåret, när du står på slutet av 23 så ser du fram till 24, så då är det många ting som är avklart. Men jag tror hvis börsen är smart som den plejer att vara, så ser du nog att det blir problem nästa kvartalene. Men det är mycket priset in. Så hvis man ska investera, så måste man se på det längre bildet och kanske hur ting ser ut när man går ut av nästa år.
Mm. Jag är enig. Jag tror det kan vara, det kan också alltså aldrig missbruka en god kris, är något som heter, och det man ser nå at du har fått litt mer edrulighet inn i mange av disse selskapene som vi ser på, spesielt i USA. Man begynner å fokusere mer på marginen, man kanskje tar bort litt av de menneskene som ikke produktive. Det kan faktisk avstedkomme, det høres veldig kynisk ut å si, men det kan avstedkomme noe bedre også ved at man gjør disse grepene nå. Og da Hvis vendingspunktet kommer i løpet av 23, så kan 24 og 25 se veldig bra ut fra et sånt earningsvekstperspektiv, og da det vil stort sett være veldig positivt for aksjemarkedet.
Just det. Börsbolagen måste till gymmet och träna så att de inte behöver stå i vassen nästa år. Man kan hålla tätt bakåt, kapa kostnader, få upp marginalen även om topline inte växer jättekraftigt för stunden. Never let a good crisis go to waste. Sverre, Anders, tusen tack för att ni kom till podden och gjorde oss klokare kring techsektorn. Det har varit riktigt spännande.
Tack för att vi kom.
Tack för att vi kom.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.